Du lyssnar på Carol av Patricia Highsmith i översättning av Karin Lindekvist, uppläst av mig, Edda Magnusson. Kapitel 1. Lunchrusningen i varuhuset Frankenbergs personalmatsal nådde sin kulmen. Det fanns inga platser kvar vid något av de långa borden och hela tiden kom fler och fler människor in och ställde sig att vänta bakom träskranket vid kassan. De som redan fått sina matbrickor gick runt mellan borden och spanade efter ett ställe där de kunde klämma in sig eller en plats som någon höll på att lämna. Men det fanns inga platser alls. Skramlet från tallrikar, stolar, röster, hasande fötter och vändkorsens bra-a-ack påminde om dånet från en gigantisk maskin i det kala rummet. Therese åt nervöst med häftet "Välkommen till Frankenbergs" lutat mot sockerströren framför sig på bordet. Hon hade läst igenom hela det tjocka häftet redan första dagen på personalutbildningen veckan innan. Men hon hade inget annat med sig att läsa och hon kände att i personalmatsalen behöver man något att koncentrera sig på. Så hon läste återigen om semesterförmåner. Det är 3 veckors semester personer som arbetat i 15 år på Frankenbergs fick. Och hon åt dagens varmrätt. En grådaskig skiva rostbiff med en slev potatismos täckt med brun sky. En liten hög ärtor och en pytteliten pappersmugg med pepparrot. Hon försökte föreställa sig hur det skulle vara att ha arbetat 15 år på Frankenbergs. Men det gick inte. 25-årsanställda för 4 veckors semester stod det i häftet. Frankenbergs hade också en fritidsby för sommar- och vintersemestrar. De borde ha en kyrka också, tänkte hon, och ett BB. Varuhuset var ju mycket organiserat som ett fängelse och det skrämde henne när hon insåg att hon var en del av det. Hon vände snabbt blad. Med stora svarta bokstäver stod över 2 sidor. Passar du på Frankenbergs? Hon tittade mot fönstret på andra sidan rummet och försökte tänka på något annat. På den vackra norska lusikoftan i svart och rött som hon sett på Saks och eventuellt tänkt köpa julklapp till Richard. Om hon inte hittade en snyggare plånbok än den hon sett för $20. På planerna att åka upp till West Point nästa söndag tillsammans med paret Kelly för att gå på ishockey. Det stora fyrkantiga fönstret på andra sidan rummet såg ut som en målning av, vem var det nu? Mondrian. En liten ruta i ena hörnet stod öppen mot en vitaktig himmel. Och ingen fågel flög ut eller in. Vad för slags dekor skulle passa en pjäs som utspelar sig i ett varuhus? Hon var tillbaka igen. Men det är så annorlunda för dig, Terry, hade Richard sagt till henne. Du vet med 100% i säkerhet att du kommer att vara borta därifrån om bara några veckor. Och det är inte de andra. Richard sa att hon kunde vara i Frankrike nästa sommar. Skulle vara. Richard ville att hon skulle följa med honom dit och det fanns egentligen ingenting som hindrade att hon följde med. Och Richards vän Phil McElroy hade skrivit till honom och sagt att han nog kunde fixa ett jobb åt henne nästa månad med en teatergrupp. Therese hade inte träffat Philen, men hon trodde inte mycket på att han skulle kunna ordna arbete åt henne. Ända sedan i september hade hon finkammat New York, börjat om och kammat ett par gånger till utan att hitta någonting. Vem anställde en oerfaren scenograf mitt i vintern? En som dessutom just börjat sin karriär. Det verkade också overkligt att hon skulle vara i Europa med Richard nästa sommar. Att hon skulle sitta på gatorserveringar med honom. Promenera med honom i Arlé. Leta upp platser Van Gogh målat och välja städer att stanna till i och måla. De senaste dagarna, ja, sedan hon börjat på varuhuset hade det tyckts ännu overkligare. Hon visste varför varuhuset gick henne på nerverna. Och det var något hon inte tänkte försöka berätta för Richard. Varuhuset förstorade saker hon retat sig på så länge hon kunde minnas. Onödiga handlingar, meningslösa sysslor som hindrade henne från att göra det hon ville göra, kunde ha gjort. I det här fallet var det alla komplicerade rutiner med penningpåsar, klädkontroller och stämpelklockor som hindrade människor från att arbeta för varuhuset så effektivt som möjligt. Hon kände att alla var isolerade från varandra och alla hade hamnat helt fel. Så att meningen, budskapet, kärleken eller vad det nu var varje liv innehöll aldrig kom till uttryck. Det påminner henne om samtal vid